I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dagen lider mot kvällen. Natten kommer stilla, diktar en psalmförfattare. Ikväll i dessa aftonmöten genom kära bröder har Gud öppnat sitt heliga ord för att vi ska kunna höra och tro. Och vi hoppas på att han fortfarande öppnar sitt ord fortfarande, och vi ber om att läsa till en ämne för gemensam betraktelse. Från Gamla testamentet, Andra Kungaboken, kapitel 5, verserna 1 till vers 19. Och orden lyder i Jesu namn. Naaman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika, men han led av spetälska. Under ett härningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru, och en dag sade hon till sin matmor: om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Far du dit, sade aramerkungen, jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung. Naaman gav sig iväg och tog med 10 talenter silver och 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till kungen av Israel, och där stod: med detta brev sänder jag min tjänare Naaman till dig för att du ska bota honom från hans spetälska. När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade: är jag då en gud med makt över liv och död? Eftersom han skickar till mig en spetälske och begär att jag ska bota honom, ni märker hur han söker sak med mig. Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, och han sände då bud och frågade kungen: varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig, så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sade: jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Ammana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick, men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sade de, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naaman for då ner och doppade sig 7 gånger i Jordan som Guds manning hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns och han var ren. Han vände tillbaka till Guds mannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: Nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare, men Elisa svarade: Så sant, Herren lever, han som jag tjänar. Det kan jag inte göra. Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisa att ta emot någon gåva. Då sade Naaman: Låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren. Men en sak må Herren förlåta mig. Om jag går vid min herre konungens sida när han ska tillbe i Rimmons tempel och jag faller ner och tillber där Rimmons tempel tillsammans med honom, då må Herren förlåta mig detta. Och Elisa tog farväl av honom. I Jesu namn. Amen. Det var en lång text. Men vi ska höra och se vad den himmelske fadern vill öppna av texten i denna kvällstund. Och visst är det så, mina kära, att vi nöjer oss med det. Så som vi kommer ihåg så undervisade Jesus mycket i liknelser och bilder. I vår text finns det också sådana bildspråk. Här berättades det om en krigsherre som man såg upp till. Han hade vunnit med sina trupper många strider. Men så som det stades här så stades det att han var sjuk i spetälska. Han var sjuk i syndens spetälska. Han var alltså icke-troende, otroende. Sedan när han återigen hade varit på en krigsresa så hade de tagit med sig som krigsfånge en liten flicka som vi hörde. Och denna flicka blev en tjänarinna för Naamans hustru. Jag har en förståelse att denna flicka var en troende flicka. Eftersom hon visste varifrån den sjuka kan få bli botad. Med andra ord så visste hon var en syndig som ångrar sig kommer att få sina synder förlåtna. Jag tänkte på denna flicka. Vad kunde denna flicka tänka då hon hamnade i ett främmande land bland främmande människor? Vi kommer ihåg om Josef. Den berättelsen där han drömde, där hans familjemedlemmar bugade för honom. Det fanns en sådan dröm och detta väckte ju avundsjuka bland hans bröder. Vi kommer ihåg då dessa bröder var ute för att vakta boskapet. Och Josef skulle ta med sig en matsäck till sin. Josef gick dit för att ge matsäck till sina bröder. Och bröderna bestämde sig att de ska döda Josef. Men någon av bröderna sa att vi ska inte döda honom. Och det fanns en tom brunn där, en uttorkad brunn. Och där lade de sedan honom. Och bröderna sa till sin far att det var ett vilddjur som dödade honom. Men sedan hände det så att handelsmännen från Egypten gick förbi och då sålde bröderna honom till Josef till en slav till Egypten. Så Josef hade lite liknande öde som tjänsteflickan hade. Vi kommer ihåg hur Guds ord berättar om Josef att han var en lycklig man i fångenskapen eftersom Gud var med honom. Jag tänker om denna tjänsteflicka att hon också var lycklig eftersom Gud var med henne och hon behövde inte vara rädd. Det finns en vacker sång som berättar om Guds barns lycka och glädje. Den som bär på Guds frid på sitt bröst är lycklig och väg till himlen genom ett främmande land. Vi vandringsvänner, systrar och bröder. Vi får finnas i samma resesällskap. Vi går igenom detta främmande land till himmelens hem. Vi får vandra lyckliga i denna värld som innebär strider. Vår lycka ligger inte i denna förgängliga värld, utan vår lycka är i det eviga liv som väntar på oss där i himmelens hem. Den här flickan sade då till sin matmor: om min husmor bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Och så gjorde man att Naaman gick till sin konung och berättade vad flickan hade sagt. Och konungen den arameiska konungen sände då Naaman till Israel. Dessa presenter som räknas upp här var inte så blygsamma. Det var 10 talenter silver och 6000 sekel guld och 10 högtidsdräkter. Och då gick Naaman till Israels konung med ett brev. Där stod det: med detta brev sände jag min tjänare Naaman till dig för att du ska bota honom från hans spetälska. Det gick lite på samma sätt för Naaman som det gick för de visa män som letade efter Jesus barnet, Sions konung. De hittade inte Jesus barnet, konungabarnet, i hov, utan så som vi kommer ihåg så föddes han i det enkla stallet i den lilla djurens matskål. När man fann ingen hjälp hos konungen i hovet, utan Israels konung, efter att ha läst brevet, så rev han sönder sina kläder och ropade: är jag då en gud med makt över liv och död, eftersom han skickar till mig en spetälsk och begär att jag ska bota honom? Ni märker hur han söker sak med mig. Kungar hade stor makt tidigare. Men den här konungen var säkert så pass rädd för Gud. Han fruktade Gud och han visste att han inte kommer att kunna bota denna sjuka man. Det blev så att profeten Elisa hörde det som hade hänt i kungahovet. Det tog en kort stund då profeten fick veta vad som hade hänt, fast det inte fanns så många kommunikationsmedel på den tiden, såsom mobiler. Den där profeten skickade ett ord till denna konung och han undrade: varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och Naaman kom och stannade med sina hästar och vagnar vid Elisas port. Han gick inte in utan stannade vid porten. Profeten Elisa skickade ett sändebud som skulle säga till Naaman att gå till Jordan och bada 7 gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Vi får en bild här av hur en människa inte kan få sina synder förlåtna och på tu man hand med Gud, utan det behövs ett sändebud som meddelar och förmedlar. Jag kommer att tänka på 2 ställen i Bibeln. Ni kommer ihåg Saulus från Tarsus som var på vägen till Damaskus för att jaga troende. Och Jesus stoppade honom, han blev blind. Och då frågade han Herren: vem är du? Och Jesus svarade: jag är Jesus som du förföljer. Han fick inte sina synder förlåtna där, utan han fick höra att gå till raka vägen. Där finns ett värdshus och där kommer du att få höra vad du ska göra. Då kom den troende mannen och predikade syndernas förlåtelse för honom. Jag hade ju mannens namn i mitt minne, men jag tappade bort namnet. Men det har ju ingen betydelse. Men ändå så fick han höra syndernas förlåtelse. Så som vi kommer ihåg. Guds ord berättar att det var så som han skulle tappa sina fällar. Och han kunde se igen. Så här sker det för en människa som får tro, får uppleva bättringens nåd. Sen finns ett annat bekant ställe, en liknelse om den förlorade sonen. Vi kommer ihåg hur han ångrade sig och gick hem till sin far. Och här berättas också hur fadern sa till sina tjänare att klä på rena kläder honom. Dessa ställen i Guds ord i Bibeln visar oss att Gud inte kan på tu man hand komma överens med Gud, utan det behövs någon som förmedlar. Som en förmedlare som själv tror och som kan förkunna nådeevangeliet till den ångrande syndiga. Så denna budbärare då kom med ett budskap till Naman: gå och bada 7 gånger i floden så ska din hud läkas och du blir renad. Men vad hände? Gick Naman ner till Jordan? Nej, det gjorde han inte. Utan han sa det. Han hade också en tanke om att han kan på tu man hand komma överens med Gud. Och han sa det att jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Han tyckte illa om Guds rikes predikan, var flitig och gör bättring och tro dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Hur många människor i denna tid tar illa vid sig vid Guds ord och går därifrån? Och när man sa det, är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Jag blev nyfiken och började tänka på hur var dessa floder Amana och Parpar? Och det var någon biblisk ordbok som berättade om dessa floder. Båda floderna har kallt och klart vatten. De är fina floder. Utåt sett är de mycket fina och vackra. Precis så som denna världs andligheter är. Det är lockande och vackra och fina på ytan. Men denna Jordanflod då, där han skulle rena sig. I samma bok så berättades det att Jordanfloden rinner ju kraftfullt. Och då vet vi att vattnet inte är, det strömmer inte. Vattnet är inte klart utan det är ganska grumligt. Och vem ska då tvätta sig i ett sådant vatten? Här finns en bild av Guds rike. Jag skulle tänka att precis som det är många barn här i mötestältet. Och vi vet ju att i vardagen skedde många händelser. Det finns många strömmar. Vi lever livet. Och vi lever livet i vardagen. Ni vet, mammor och pappor i familjer. Allt går inte alltid så enkelt, utan det händer det ena och andra. Men i Guds rike finns ändå nådeordet. Så som det står i Guds ord, så ser det utåt så som Jordans vatten. Så som det står i Guds ord, så är det som en hydda i en örtagård och som en förstörd stad. Sådant är Guds rike. Och sådant ser ju vårt hushållande ut i en icke-troende människans ögon. Och krigsherren Naman tänkte också, eftersom han inte kunde se Guds rike inifrån, så som, precis så som vi Guds barn ser. Han blev förbittrad och gick inte för att tvätta sig där borta. Men dessa tjänare, vi vet att tjänare gör det som Herren ber om. Så dessa tjänare försökte övertala Naman att om du hade fått en svår och fin uppgift, så hade du säkert gjort det här med glädje. Men då han sa så enkelt att gå och tvätta dig i Jordan, så kommer du att bli frisk. Alltså, bli ödmjuk och tro förbättring, så kommer dina synder ge förlåtna för dig. Och på det sättet blev Naman ödmjuk och doppade sig 7 gånger i Jordan, och han blev botad. Sedan sade han till profeten, då han fått bättringens nåd: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Här i mötestältet och där i media finns säkert flera med mig som har fått bättringens nåd från icke-tron. Visst var det så då de fick bättringens nåd. Det var säkert lite olika för oss alla. Vissa kanske kom från världen och vissa kanske kom från en annan andlighet eller var rättfärdiga. Men säkert var det så då vi fick bättringens nåd, så kände vi ju precis som Naman här att ingen annanstans finns en levande Gud än som här i Guds rike. Så här konstaterade Naman, och han försökte ge en gåva, tackgåva till profeten, men profeten svarade att han inte tar emot en gåva. Vi vet, när vi själva har fått en gåva, den levande tron på vårt hjärta, så som Guds ord säger, som gåva har ni fått det själva, och då ska ni också ge tron som gåva. Det är alltså Guds gåva, denna Guds nåd. Vi människor har ingen förtjänst eller någon del av det, utan allting är av Guds nåd. Så får vi, mina vandringsvänner, min bror och syster, förbli kvar i denna nåd och lita på. Du får också denna kvällsstund, så får du Bevaras och förbli i tron och tro dina synder, dina tvivel och frestelser förlåtna i Herren Jesu namn och blod förlåtet. Du får förbli i tron och tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod ända till frid, frihet och glädje. Till den glädje som den här världen inte förstår över, utan det förstår den som själv får äga denna glädje här i Guds rike. Mitt eget hjärta saknar och längtar efter detta evangelium också. Jag känner mig mycket rädd och var i tvivel då jag kom in för er, så undrar jag om jag får också tro mina synder förlåtna. Så vill jag tro tillsammans med er. Och då vi tror på det här viset, så som psalmförfattaren säger, så kommer vi att en gång att få se det som vi en gång trodde på. Så säger vi i Jesu välsignade och alltid välsignande namn. Amen. Vi knäpper våra händer och stillar oss i kvällsbönen. Käre himmelske Fader, tack för denna dag. Tack för ditt heliga ord som är ett ljus på vår väg. Tack för din ledsagning och ditt beskydd. Bevara oss också kommande natten. Och himmelske Fader, om du ger oss en ny dag, så hjälp oss att vi får bevara som dina barn och att vi växer som ditt barn i att lära känna din nåd, din sanning och din godhet. Himmelske Fader, vi lämnar nu oss själva, våra nära och kära och hela vårt liv i dina händer. Och vi ber ännu, Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder ditt ansikte till oss och give oss din frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.